Hej och välkomna till Balkanpodden. En podcast om politik, kultur och nyfikna iakttagelser från Europas bortglömda hörn, länderna Kosovo och Albanien.
Hej, kul att så många vill lyssna på avsnitt 2. Nu är vi tillsammans för den här inspelningen.
Ja, i Tirana.
Exakt.
Solen skiner och vi sitter på ett café just nu.
Yes. Vill du berätta varför vi är tillsammans, varför ni är här?
Ja, vi är här tack vare en konferens som hålls här i Tirana för unga socialdemokrater. Och det är socialdemokrater från hela världen som samlas här. Och nu sitter vi då på det här studentfiket. Det är som ett biblioteksfik.
Mm, väldigt så här, folk går hit, läser böcker, sitter och pluggar hela dagen. Härligt, som tusan.
Väldigt härlig stämning. Så nu har vi beställt in espresso och macchiato. Macchiaton här nere i Balkan är väldigt känd.
Är den?
Ja, speciellt i Kosovo. Eftersom att efter kriget så hade folk inte så mycket att göra. Det blev någon slags vakuumstämning. Och då har jag fått berättat att macchiaton utvecklades.
Jaha.
Väldigt mycket under den här tiden.
Det kändes som rätt sak att prioritera utveckling på då?
Ja, spendera sina dagar med något meningsfullt. Och då
vill
man ha den perfekta macchiaton. Så ska ni ha en riktigt god macchiato så ska ni komma hit.
Men innan vi börjar med riktigt innehåll så hade vi en liten metadiskussion efter förra avsnittet.
Ja, vi hade ju det. Det kan ju bli så där när man lyssnar på sig själv. Och som vi när vi spelar in oss själva nu, att man hör hur man funkar i vissa sammanhang. Och vi insåg att jag främst har tagit den här rollen som att vara någon slags tjoho! Och det kanske är lite i verkligheten också, men det blev så extremt tydligt.
Ja, men det är så här, könsrollerna blev ju extremt tydliga. Så här. Du presenterar allting och inledningar och liksom frågar, och så sitter jag som den trötta liksom, GV-experten och muttrar lite i bakgrunden och säger sanningar.
Och kan allting.
Exakt.
Precis, så det vi kom på oss själva. Och det var intressant och jobbigt såklart.
Ja, men framförallt när vi så här, båda är ganska medvetna, känner vi, och tänker på sånt i andra lägen, och så visar man gör så här, exakt samma mönster själva när vi producerar någonting.
Ja, när vi sitter och analyserar här nere i Balkan liksom, hur funkar det med könsroller här egentligen, och det här är inget bra liksom. Och
sen... Nej, exakt, sen så gör man exakt samma sak själv, bara reproducerar det. Så vi ska försöka bryta det. Det kommer ju bli knepigt såklart, för det är ju någonting som vi är så himla så här, uppväxta med. Det är verkligen intryckt i oss, de här rollerna. Men vi försöker.
Ja, vi ska försöka göra det och vara medvetna. Vi vill gärna ha kommentarer kring programmet, ni är så välkomna.
Så vi gör en liten smooth övergång nu då till, från våra könsroller till liksom, könsroller här. För det har ju vi också båda tänkt på.
Ja, könsrollerna här i Balkan är väldigt traditionella kan man ju säga.
Extremt.
Jag läste en artikel skriven av en konstnär här nere som berättade att den riktiga kvinnliga skönheten är som man tänker en klassisk skönhet, att kvinnan ska vara väldigt sensuell och feminin i den traditionella bemärkelsen.
Just det.
Vad jag har hört så är att efter kriget så, det var ganska progressivt innan kriget i Kosovo.
Okay.
Att kvinnor kom ut på arbetsmarknaden, det började bli mer jämställt. Men sen så bröt samhället ner, ekonomin blev väldigt tuff. Och då fick kvinnan ta steget tillbaka och gå tillbaka till hemmet.
Aha.
Och då kan det vara som att värderingarna också tog ett steg tillbaka för att bygga upp landet. Det blev som en slags trade-off. Och det kan jag ha gjort, det har såklart försenat utvecklingen.
Ja, gud ja. Och där är också, då är det svårt att så här, om du skulle kliva in hit och så här, vad håller ni på med? Varför gör kvinnorna så här? Så skulle du inte nå fram till dem. Man måste hitta liksom deras nivå och prata liksom för att nå någonstans.
Ja, börja liksom på, ja, men gå efter den här trappan och
ja, men exakt,
steg för steg.
Exakt. Men vi pratade också om det här att i Sverige så finns ju mycket mer av ett, men från de här klassiska normerna så finns ju, om man tänker mode, mycket mer av ett så här könsöverskridande. Att som kvinna så är det okej att ha liksom oversized skjortor, alltså den typen av mer så här klassiskt manliga attribut. Som man är det också mycket mer okej att ha tajta jeans och så här färgglada kläder eller vad man nu har. Men att här är det väldigt så här, männen ser ut på ett sätt, kvinnorna ser ut på ett sätt. Väldigt mycket fokus på utseende.
Ja, och jag har nog aldrig varit så medveten om min förväntningarna på att jag ska vara kvinnlig som här. Till exempel när jag gick på stan och jag hade på mig min ullkappa, liksom lite manliga snitt. Och min baseballkeps. Och ja, men lite så här, ja, men svarta stuprör liksom, som, ja, som många ser ut i Stockholm och Sverige. Och det blev som kontrast till handväskor och slimmade jackor, mm, och högklackat. Det är nästan skrattretande. Och jag känner mig verkligen uttittad ibland.
Ja, men ni berättade väl att när ni går runt i Pristina, de som tittar på er är unga tjejer i er ålder som spanar in er på ett vad håller de på med sätt.
Precis, väldigt så här nyfiket. Och ja, liksom så här, men gud, vad har hon på sig egentligen? Kan hon verkligen ha på sig den här kepsen? Och det, ja, men jag hade på mig de här kläderna och sen bara gick jag på gatan, så var det killen som bara hoppade fram liksom, så sa de något konstigt. Och jag bara blev så medveten om att jag
inte klär mig väldigt annorlunda. Man gör som kvinna.
Ja, och i Stockholm hade det inte varit något konstigt alls.
Nej, nej, men jag pratade med kompisar här som vittnade om att det verkligen är tydligt att om man är tjej så kollar män verkligen in, alltså granskar kroppen. Mm. På ett mycket tydligare sätt än vi som andra europeiska länder som de här människorna kommer ifrån. Men med könsroller så pratade jag med några albanska tjejer här om hur det var att ragga på folk. Och att det verkligen inte okej som kvinna att ragga på någon på krogen eller ens någonstans. Det är upp till männen att approchera kvinnorna och ta alla initiativ.
Ja, och det vet man ju själv hemma också, liksom att många av mina kvinnliga vänner liksom är såhär, jag vill inte ta första steget och liksom, det känns inte rätt och sådär. Så är det ju såklart för män också. Men just som du säger här, att är det inte accepterat att
exakt
en kvinna gör det, för vad händer då?
Nej, men alltså i Sverige så det är klart det fortfarande finns de strukturerna att mannen förväntas vara på ett visst sätt och kvinnan på ett visst sätt, och liksom det sexuella handlingsutrymmet ser väldigt olika ut. Men här är det verkligen, alltså de vågar inte. Då är du en hora liksom, om du ens frågar om någons nummer eller om du vill ta en kaffe imorgon eller något sånt där. För det var en tjej som var intresserad av en kille som vi var ute på en bar, och vi andra försökte säga, men prata med honom då, det vill bara liksom gå fram och säga hej. Och man sa, nej, det kan jag absolut inte göra. Så liksom cirklar runt och bara stod i närheten och väntade på att så här, hoppades att han skulle upptäcka henne och då säga någonting, för det var verkligen inte okej.
Mm. Det är väldigt objektifiering av kvinnor här,
ja,
märker jag. När jag åkte bussen hit till Tirana liksom, så klockan 6:30 på morgonen så började de här 4 timmarna av sexism, kan man säga. För att vi satt på, det var en minibuss som vi tog hit, och vi fällde ner en sån här liten bildskärm, och då var det en musikvideo där en kvinna står och åmar sig liksom, och mannen står där och sen så här, ja, men gör någon gest, ja, men snurra på dig. Och det var video efter video efter video, och vi bara satt där och snackade svenska och var så jävla irriterade klockan 7 på morgonen. Det var
alltså det man såg på MTV 2003, fast
ja,
idag.
Ja, det kändes inte så fräscht.
Nej, kan man inte riktigt passa.
Jag blev riktigt irriterad.
Men där blir det också svårt här, när vi pratade om innan vi åkte hit, om hur man ska agera. För på ett sätt så är det här liksom strukturer som vi verkligen inte tycker om, och man vill försöka liksom bryta dem i någon mån i alla fall, göra någonting. Samtidigt som man inte vill komma hit med så här, här är vi från Sverige och vi har så himla bra värderingar och nu ska vi lära er hur det funkar egentligen. På en så här imperialistiskt tänk.
Det är en väldig balansgång det där, och välja sina strider, och det här är absolut ingen strid som jag kan vinna eller ens vill ta. Men det är någonting som verkligen väcks inom mig, att jag känner hur begränsad jag blir bara för att det finns förväntningar på hur jag ska vara. Och när jag inte är så är det jätteknäppt. Och
men har du känt det i vardag eller jobb att det har blivit problem någon gång för att du vill göra någonting och folk tycker att det inte är okej, eller att du förväntas på ett visst sätt, eller har varit?
Nej, jag har faktiskt inte märkt liksom att någon har ifrågasatt mig rakt ut.
Det är skönt. Så, ska vi prata status?
Ja, just det här statussökandet. Här satte ju du fingret på i ditt blogginlägg på Palmepraktikanterna.
Ja, det blir väldigt, väldigt tydligt hur viktigt det är med status här. Så social status framförallt. Jag drog väl någon liten tanke om att troligtvis så kommer det sig av att de i nästan 50 år hade ett auktoritärt kommunistiskt styre. Det gick inte att gå utanför ramen på något sätt. Alla var exakt lika. Och så öppnas det upp och så kommer alla influenser utifrån från västvärlden att så här, hetsen kring vad man ska på sig, hur man ska se ut och mode och allt så här. Och att då blev det liksom ännu tydligare, bara sköt i höjden den här vikten av status. Och det är någonting som väl båda vi har sett här, att folk verkligen bryr sig om hur de uppfattas och hur de ser ut. Och
ja, väldigt mycket utseende. Kvinnorna här är ju så vackra liksom, och bryr sig verkligen om hur de ser ut. Och vi var ute igår kväll och då blev det liksom lite så här diskussioner och vi satt och skrattade och sådär. Och det märktes att folk runt omkring tyckte att det var konstigt.
Ja, men när det är typ du och Tove liksom gapskrattade och liksom ja. Då kanske man inte är i sitt snyggaste jag.
Nej.
Så tyckte folk att så här, så vad håller de på med? Så där kan man inte se ut som kvinna. Lite så var känslan från blickarna.
Men det, för det är ju som frihet att kunna få skratta och vara det man är. Ja. Om man nu är skrattig. Och inte behöva lägga band på sig själv. Och bara, nej, nu ska jag vara jättekvinnlig och jättefin. För att, ja.
Ja, men det är klart att överallt så är ju status väldigt viktigt. Det är klart det är viktigt i Stockholm också. Och jag reagerade ju på när folk på mitt jobb som åker ut och pratar med, alltså bemöter människor, folk som liksom är socialarbetare och åker ut i så här, möter romska familjer som är skitfattiga eller ut i skolor i andra byar och så här. Jag känner att om jag skulle göra det så skulle jag ju, nu har inte jag liksom fina lyxkläder på mig annars, men då skulle jag verkligen se till att det så här, man ser ganska avskalad ut. Men de åker ut med sina liksom stora flashiga klockor och liksom en skjorta som ser ganska uppklädd ut och en stora märke på någon väska och verkligen så här, inte alls har någon känsla för att nu ska jag skala ner mig lite när jag möter de här människorna.
Mm. Ja, precis. Den syn på respekt har jag också liksom, att inte flasha så, utan snarare kunna mötas på så lika villkor som
exakt.
Möjligt.
Kanske inte ta upp sin liksom, smartphone när man är i det läget, men de är så här, står och leker med och fotar och håller på och så här.
Okej, ja. Men ska vi ta och snacka lite om föreställningarna vi såg?
Ja, vi gjorde ju ett kulturtest. Vi skulle gå på lite fin kultur.
Ja.
Vill du börja?
Ja, men det kan jag göra. Jag var ju på den här föreställningen om fyra kvinnor som hade varit med i ett krig. Och berättade om sina upplevelser. Och det var ju väldigt... Man fick tolka saker mellan raderna, så att säga.
Okej.
Så att det var inte
subtila
uttalat.
Budskap.
Ja, väldigt subtila budskap. Att det var inte uttalat riktigt, men man fick ju känslan liksom av att de här kvinnorna var traumatiserade och det var berättelser liksom, och att de hade glömt bort och att de hade berättat saker och så. Föreställningen var spännande, men det som jag tänkte på var ju att det alltid kretsade kring män.
Ah, okay.
Föreställningen.
Det här var sen som din organisation hade satt upp?
Ja. Mm. Det är att kvinnorna berättade kretsar alltid kring en man eller bara, åh ja, men vi träffades och, men han var så dålig för mig och jaha, och så. Det var inte att de hade upplevt någonting tillsammans eller något så, utan det var väldigt mycket män inblandade, och det är ju något som är väldigt förekommande.
Ja, men så trots
Sverige
att det var
Sex and the City till exempel, den serien, att ja, den ska vara så feministisk liksom, men när man skrapar lite på det så här, det handlar alltid om att hur ska man föra sig för att få en man och den här relationen och så vidare. Så det är det här att på ytan ser det feministiskt.
Ja, för det är fyra kvinnor som pratar om problem och krig. Och det är liksom,
ja, precis.
Det låter ju väldigt bra.
Ja, men studerar man lite grann så handlar det alltid om män. Mm. Och hur jämställt är det egentligen?
Är det de där rackarns patriarkala strukturerna som
gör sig
alltid kommer in?
Mm. Så det reagerade jag på.
Hur var det att man tänkte så här, gå på teater? Hur uppträdde folk? Hur var scenen? Hur var omgivningen?
Det var en fredag kväll, det var på den stora teatern i Kosovo. Det var festlig stämning. Unga och gamla människor som var där. Folk hade klätt upp sig. Det var inte som att gå på vilken bio som helst liksom, utan det märktes att
det var lite fint liksom.
Ja, lite finare sammanhang.
1-10 betyg då?
Jag skulle säga en 7. För att den var ju på albanska.
Aha.
Men det var textat, som tur var.
På teater?
Ja, det var som en slags skärm ovanför scenen.
Typ.
Ja.
Okay.
Så man kan ju följa med, men man får inte alls samma känsla och skämten tappar i scenen.
Men ändå väldigt smart.
Ja, otroligt bra. För annars hade jag inte förstått någonting. Linus, vad din ballett?
Ja, Det var ju på nötknäpparen. Kan ju diskuteras liksom, huruvida det är ett bra test av kontemporär albansk teater, såklart. Men det är så här, det är jättefin musik, de var jätteduktiga. Alltså, symfoniorkestern var jättebra. Tchaikovskys musik är jättefin. Balett, alltså dansarna är ju jätteduktiga, det är imponerande.
Hur var det med publiken?
Det kändes lite fint. Folk kom lite uppklädda så här. Men också väldigt, väldigt så här, respektlöst på ett sätt. För att människor som i publiken var... Alltså känslan var lite så här, man gick dit för att ska kunna säga att man har varit på operan och man ska det. Men vi kanske inte alltid var jätteintresserade. Många satt med liksom, strålade Facebook-flöden, fotade mycket med blixt och satt och spelade något mobilspel så här, under tiden som de höll på. Vilket man väldigt, väldigt sällan ser i Sverige.
Okej, men vad skulle du säga på en skala 1-10? Vad får du för betyg?
Jag är nog beredd att kasta in 7,5. Och vad har du något förslag på nästa veckas kulturtest?
Ja, jag skulle spontant säga musiken.
Mm.
Att vi ger er en slags inledning. Nu har ni redan hört den här sexistiska vinkeln av musikvideosarna. Men vad tror du om det, Linus?
Det låter väl bra. Kanske att man... Jag tänker att vi kollar lite. Man kanske kan fråga lite folk man känner. Vad är... Både liksom klassisk albansk musik, alltså motsvarande, jag vet inte, liksom Albaniens Vresvik.
Ja.
Liksom. Och också lite mer så här, vad lyssnar folk på idag som är albanskt?
Såklart är det väldigt mycket amerikanskt influerat, speciellt i Kosovo.
Ja, såklart.
USA är väldigt present hela tiden. Den amerikanska flaggan är nästan lika vanlig som den kosovanska.
Jaha.
Mm. Och den albanska flaggan, det var ju självständighetsdag för Kosovo den 17 februari.
Just det.
Som var jättespännande att få vara med på. För att det är en dag, det är Kosovos nationaldag. Eftersom att Kosovo utropade sig som självständig stat år 2008. Så det här var den 8:e nationaldagen i rad. Eftersom att Kosovo fortfarande kantas av väldigt mycket problem så är inte nationaldagen bara det firandet som är i Sverige utan det är en kombination av firande och protester.
Okej.
Så protesterna har nästan tagit övertaget.
Att de... Vem protesterar?
Det är oppositionen som protesterar mot den sittande regeringen. Och, för det är väldigt mycket oroligheter just nu i Kosovo. Det är parlamentarisk kris. I 6 månader så har ett litet oppositionsparti som är nationalistiskt kastat rökbomber i parlamentet. Så... Möten har fått avslutas. Jag såg det live på ett café.
100% demokratiskt. Men är de inte bara vågmästa roll? Eller?
Nej, utan de bara skriker väldigt mycket. Så det är ju det här fredsavtalet som EU är väldigt angelägen att ha mellan Kosovo och Serbien. För att de här länderna ska kunna bli riktiga kandidatländer till EU så vill EU att de ska kunna lösa sin konfliktavtal som EU vill driva igenom. Som Kosovo ska skriva på. Men det här nationalistiska partiet vill inte att Kosovo ska underkasta sig i Serbien.
Är de liksom alban-nationalistiska?
Ja, det kan man säga.
Okay.
Det blev också väldigt förvånande över. För på den här dagen var protester. Jag hade pratat med många människor innan. Och de sa, vissa sa, ni borde inte alls gå dit. För det kommer bli våldsamt. Folk kommer kasta gatusten. Det kommer bli upplopp.
Nu pratar vi om på själva
självständighetsdagen. Okay, den 17 februari. Medan andra sa, nej men det är klart att vi ska gå dit och kolla liksom vad som händer. För att efter 4:00, det är då det blir våldsamt. Det är då det urartar. Så att det är en familjefolkfest på dagen.
Och sen så går över till protester?
Ja, går över till protester. Okay. I och med att talen blir mer och mer aggressiva och människor. Det är väldigt mycket känslor.
Jag förstår.
Så den albanska flaggan var nästan den enda jag såg. Eftersom att det var Kosovos flagga innan självständigheten. För att Kosovo fick en ny flagga 2008.
Ah.
Och det är inte alla som har accepterat den.
Men är det
tagit
så...
till sig den ännu.
Visst är det så att det finns den här nationalistiska rörelsen. Det finns ju någon typ av ett stort Albanien.
Ja.
Som liksom, den albanska nationen är ju större än Albanien som stat.
Ja.
Den går in i Kosovo och till viss del Makedonien tror jag.
Precis, den är ju gränslös om man säger så.
Ja.
Det är ju,
och de vill då liksom göra hela det här till ett stort Albanien.
Precis, stora Albanien. Och det kan man ju säga att Kosovo är ju den här lilla syskonet som vill förenas med stora syskonet. Men Albanien har jag fått känslan i. Albanien är rikare, mer utvecklat. Så Kosovo-albaner vill vara del av Albanien. Ah. Men Albanien håller lite avstånd.
Det är lite ett liksom motsatsen till Katalonien, kan man säga. Där en rik region vill brytas ur. Här vill en fattig region hoppa med.
Exakt, det är precis motsatsen.
Och hur, det är ändå inte så himla lätt att liksom i det dagliga politiska arbetet om folk kastar rökbomber. Vad tror man ska lösa det? Omval, ska de liksom kasta ut det partiet eller vad händer?
Oppositionen vill ju ha omval. Mm. Eftersom att presidenten ska väljas nu. Men om det inte sker innan den 6 mars så kommer det bli omval. Okay. Eftersom att det kastas rökbomber varje gång som presidenten ska väljas, så kommer det med största sannolikhet att bli omval.
Så de kommer få, de vinner kan man säga.
Genom ja, sitt, ja, genom sitt skrikande.
Demokratiska. Oj, och det är om en vecka.
Ja, det är det. Så vi får verkligen se vad som händer. För att verkligen Kosovo befinner sig verkligen i den här bryggan. Ja, väldigt viktiga saker som händer just nu för Kosovos framtid.
Ja, verkligen, verkligen. Det är lite vägskäl.
Ja, säga. Och det är mycket stoltheten gentemot Serbien som...
Mm, just det.
Ja, nu börjar molnen...
Det är en tendens att det kanske börjar regna. Vi måste byta in
här. Ja. Väldigt skiftande väder här.
Ja, extremt.
Ja, igår kväll spöregnade.
Ja, och var liksom riktigt kallt. Ja. Och idag kan man gå runt i t-shirts i solen.
Ja.
Men vi måste kanske runda av då.
Vi hoppas att ni har hört någonting från den här kafé-miljön. Det var en liten chansning att sätta sig här.
Ja, så är det eventuellt liksom reservation för eventuella störande ljud. Men kanske också är spännande.
Mm.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om 2 veckor igen ungefär.
Ja, det gör vi. Ha det så bra.
Hej.